Så fantastiskt stor glädje att få vara i Fagersta, som sagt var. Jag har ju varit i Skinnskatteberg för många, många år sedan. Och jag har varit i Söderberke och predikat för många, många år sedan. Och när vi åkte förbi Allmänningbo här så kom jag att tänka på en liten berättelse som Bertil Lind, som ni säkert känner, berättade för mig när han var i Allmänningbo och predikade. Så var det en som reste sig upp och sa: så säger Herren, jag har aldrig sett så slöa kristna någon gång som här i Allmänningbo. Men så är det inte här. Här är inga slöa kristna, utan här är det liv. Halleluja. Och det är så gott att uppleva gemenskapen med er här. Amen. Så tack för att vi fick vara med. Nu ska jag läsa en liten liknelse här som jag har predikat över några gånger. Men jag har inte predikat som jag ska predika idag. Det här är liksom helt nytt för mig. Och det är inte färdigt en gång, så att jag har lite spridda anteckningar här i min bok. Så nu är jag väldigt beroende utav den heliga ande. Att han får hjälpa mig att förmedla det här nu. Men det är ifrån Matteus 25 om liknelsen med de 10 jungfrurna. Och vi kan väl ta oss tid och läsa texten också. Jag tycker det är så fint här att det är utrymme för Guds ord. Ibland så är det en timmes lovsång innan predikanten får komma upp och då är alla helt slutkörda. Men här så är ni på alerten när det är dags för Guds ord, och det är jättefint. Så här står det i Matteus 25. Då ska himmelriket bli som när 10 jungfrur tog ut sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. 5 utav dem var oförståndiga och 5 var kloka. De oförståndiga tog sina lampor men tog inte med sig någon olja. Medan de kloka tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. När brudgummen dröjde blev de alla dåsiga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop: brudgummen är här, gå ut och möt honom. Då vaknade alla jungfrur och gjorde i ordning sina lampor. De oförståndiga sa till de kloka: ge oss av er olja, våra lampor slocknar. De kloka svarade: det skulle inte räcka både till oss och till er. Gå istället till dem som säljer och köper. Men när de hade gått iväg för att köpa kom brudgummen, och det som var redo gick med honom in till bröllopsfesten, och dörren stängdes. Till slut så kom de andra jungfrurna tillbaka och sade: herre, herre, öppna för oss. Men han svarade: jag känner er, säger er sanningen, jag känner er inte. Håll er därför vakna, för ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Amen. Tack Jesus för att du ville hjälpa oss nu, Herre, att ta till oss det här ordet. Vi är så beroende, Jesus, av att du gör det levande. Tack för den heliga ande som har lovat att leda oss till hela och fulla sanningen. Vi räknar med din hjälp, Herre, i Jesu namn. Amen. Amen. Ja, det har ju funnits flera olika teorier och tankar om vilka de här jungfrurna är. Och en tanke, det är att det handlar om Israel i vedermödan som väntar på att Messias ska komma. Men det står att hela Israel ska bli frälst, inte bara hälften. En annan tanke, det är att man säger att det här är inte bruden, utan det är brudtärnor. Det är sådana som väntar på att få vara med på bröllopet som ska vara på jorden. Men hur det än är, så tror jag det är viktigt att inte fastna i detaljer i liknelsen. Utan de stora dragen, det handlar helt enkelt om att vara vaken. För vi vet inte, står det här, vilken stund brudgummen kommer. Vilka är de då? Ja, jag tror att det är så pass enkelt så att de visa och kloka som hade olja i sina lampor, det är människor som är frälsta och födda på nytt. De ovisa som inte hade olja, ja, de hade de yttre kännetecknen, men hade aldrig upplevt livet. Bibeln talar om att vi är födda på nytt genom den helige ande. Sen är det en annan sak att bli andedöpt, nämligen att det inneboende, överflödande livet också får ett utflöde. Men de fem visa och kloka, det är inte en grupp utav elitkristna. Enbart de som är döpta i den helige ande. Utan det som ska vara med och möta brudgummen, ja, det är människor som är helt enkelt födda på nytt. Som har livet i Gud. Som lever i gemenskap med Herren. Men samtidigt så är det ju väldigt viktigt att också kunna definiera vad innebär det att vara född på nytt och att ha livet i Gud. Man kan nämligen ha alla de yttre attributen. Man kan bete sig som en kristen. Man kan till och med, som jag förmodar att de här ovisa jungfrurna gjorde, tro att man ska möta brudgummen utan att i verkligheten få göra det. Det skrämmande är ju här att Jesus säger: jag känner er inte. Och en av de mest allvarliga verserna i hela Bibeln, det är det vi kan läsa om i Matteus 7 och 22. Herre, har vi inte profeterat i ditt namn? Har vi inte drivit ut orena andar? Har vi inte helat de sjuka? Och så vidare. Men Herren ska betyga och säga: jag har aldrig känt er. Så det visar ju att man kan ha ett oerhört religiöst beteende. Och jag tror att de här fem ovisa och de fem visa jungfrurna, de talar om just det som Jesus tar upp i även flera andra liknelser. Till exempel liknelsen om vetet och ogräset, där ogräset till förvillelse var så likt det äkta vetet att man kunde inte rycka upp det, för det gick inte att skilja åt. Eller liknelsen om de två männen som fick i uppdrag att bygga varsitt hus, där husen till det yttre såg precis likadana ut. skillnaden var grunden. Den ene mannen, han hörde bara. Den andra mannen, han hörde inte bara, utan han gjorde också efter det han hörde. Och det är en utav skillnaderna. Kan vi veta om vi är ibland de visa? Kan vi veta om vi har livet i Gud? En del säger, ja, det går inte att veta, det får vi se den dagen. Men det är inte vad Bibeln säger, utan Bibeln talar väldigt klart och tydligt om att vi till och med kan känna. Känner ni inte med er själva att Kristus bor i era hjärtan? Om inte, så håller ni inte provet. Ett annat kännetecken, det är det vi kan läsa om i första Johannes brev 3:14. Där det står, vi vet att vi har gått över ifrån döden till livet. Hur vet vi det? Jo, vi vet det därför att vi älskar bröderna. Guds kärlek är i oss. I Matteus 5:46 så står det, om ni bara älskar dem som älskar er, vad gott gör ni med det? Gör inte både tullindrivarna och syndarna detsamma? Skillnaden emellan den som har livet i Gud, han älskar inte bara den som älskar tillbaka, utan han älskar också den som inte är värd kärlek. Bibeln talar till och med att vi ska älska de som hatar oss. Vi ska älska våra fiender. Vi ska förlåta som han har förlåtit oss. Gör vi det, ja, då vet vi att vi har livet i Gud. De visa jungfrurna, det är människor som har tagit emot frälsningen och som också har omvänt sig. Ibland så beskrivs frälsningen som liksom olika steg. Att först hör vi och så tror vi och så omvänder vi oss och så gör vi Jesus till Herre och så börjar vi vandra tillsammans med Jesus. Frälsningen innehåller alla de här elementen. Men att tro, det är att omvända sig. Tror man, så omvänder man sig. Och har man omvänt sig, ja, då har man fått ett helt nytt liv. Då lever man inte som man levde tidigare, utan då lever man i en relation till Jesus. Jesus blir inte bara någon som man i största allmänhet tror på. Jag tror på Jesus, ungefär som jag tror på vad som helst. Utan att tro på Jesus, det är att leva i en gemenskap med honom. Det är hänger mig åt honom, där jag älskar honom utav hela mitt hjärta, all min kraft, av allt mitt förstånd, där jag överlåter mig åt honom, där jag låter Jesus liksom se min längtan, min iver och min hängivenhet åt honom. Det är att leva i en relation med Jesus. Och jag nämnde igår lite grann om Guds nåd. Och en del säger så här, ja, jag lever inte under lagen. Och med det menar man att jag kan leva lite grann utifrån mina egna premisser. Och så talar man om hur stor Guds nåd är. Och Guds nåd, den är ju oändligt stor. Men Guds nåd, det är aldrig ett frikort. Att leva liksom utifrån mina egna referenser och som jag tycker och där jag själv lägger nivån för vad ett acceptabelt kristet liv är. Utan tvärtom så säger Bibeln att Guds nåd fostrar oss. Vad då till? Jo, till att avsäga oss all ogudaktighet, alla världsliga begärelser och till att leva tuktigt och rent i den tidsålder som nu är. Det är nådens stora uppgift. Och Hebreerbrevet 10:36 säger att men om vi fortsätter att synda med vett och vilja efter att ha fått kunskap om sanningen, då finns det inte längre något offer för synderna. Vi syndar allesammans i tankar, i ord, i gärning. Och synd är inte bara det vi gör, men det är också det vi inte gör som vi borde göra. Och därför så är vi allesammans hela tiden beroende utav Guds nåd. Och vi behöver bekänna våra synder, och gör vi det, ja, då har vi rening genom Jesu blod. Skillnaden är, när man syndar med vett och vilja, då finns det, står det, inte längre något offer för synden. Utan vi behöver hela tiden leva i ständig rening, ständig överlåtelse, ständig helgelse där vi avskiljer oss för Herren och hans uppdrag. Det som säger mig att de här ovisa jungfrurna faktiskt aldrig hade upplevt livet, det är också att Jesus säger till dem att jag har inte känt er. Ibland så tänker vi oss, och det har jag själv gjort, att när de säger våra lampor slocknar, så innebär det att de från början hade olja i lampan. Men det står faktiskt inte att de någonsin ens hade olja. Det kan faktiskt vara så att när de tänder sina lampor, ja, då brinner veken lite grann. Men så slocknar det. Och så ropar de ut, våra lampor slocknar. Har vi inte överlåtit oss åt Gud, ja, då kan man försöka med olika medel. Lampan kommer aldrig att brinna. Kanske de tänkte att ja, det ordnar sig längre fram. Det är inte så aktuellt nu, idag. När det är så dags, då fixar vi det här med att lampan också lyser. Men det fungerar inte. Det fungerar inte att skjuta överlåtelsen på framtiden. Någon gång, någonstans, längre fram ska det bli annorlunda i mitt liv. Utan när Gud talar, då är det så viktigt att agera här och nu. Idag, om ni får höra Guds röst, så förhärda inte era hjärtan. Och det är ett ord som vi många gånger har liksom överlåtit åt människor som står helt utanför. Men när Gud talade det ordet ifrån början, så var det till Israels folk ute i öknen. Idag, om ni får höra Guds röst, då är det viktigt att agera och vidta de nödvändiga åtgärder så att vi inte en dag upptäcker detta fasansfulla, att vi faktiskt aldrig hade det som krävdes för att möta brudgummen. Utan olja så spelar det yttre ingen som helst roll. Det hjälper inte att säga efter någon annan. Bed efter mig, säger man. Och så rabblar man en bön utan att kanske ens förstå vad det innebär. Och så får man höra, ja, nu är du frälst. Det hjälper inte att böja sina knän eller räcka upp sina armar eller bete sig på något yttre sätt. Utan Det som sker, det måste ske här på insidan. Vi behöver få ett nytt hjärta, ett nytt sinnelag, ett nytt liv där det gamla är förgånget och någonting helt nytt har kommit. Och oljan, det står det här också att de skulle köpa. Och då tänker man sig, hur ska man köpa den heliga ande? Det går ju inte ihop, det är gratis. Men det fantastiska är att det nya livet som Gud vill ge, det talar Bibeln om i Jesaja 55, att det kan vi köpa faktiskt utan pengar. Så här står det: ni som inte har pengar, kom och köp och ät vin och mjölk för ingenting. Hör på mig så får ni äta gott och er själ njuta av feta rätter. Och tänk att du och jag, vi kan betala med våra trasiga liv. Byta ut våra smutsiga kläder emot den rena vita dräkten och få ett nytt liv och bli med ibland den här skaran utav kloka jungfrur som har fattat det rätta beslutet. Hör alla ni som törstar. Ja, vi måste höra. Vi måste höra vad anden säger. Och idag så lever vi ju, precis som de här gjorde, i en väntan. Vi väntar på brudgummen. I vanliga fall när vi väntar på någon så kan man ju tänka sig att tiden blir lite långsam. Och vi får försöka att fördriva tiden på något sätt. Få den att gå bara. Kanske vi spelar något spel på telefonen eller lutar oss tillbaka, rullar tummarna, drömmer oss bort och hoppas att tiden ska gå fort. Men den väntan som vi är inne i handlar inte om att bara fördriva tiden, utan att i högsta grad vara aktiva och göra det han har bett oss att göra. Vi upplever nu att vi är inne som i slutminuterna på övertiden. Och en coach i ishockey eller fotboll som ser hur klockan går och matchen står och väger, han vidtar åtgärder, han manar på laget och han är aktiv, sitter inte bara och drömmer och hoppas matchen ska ta slut, utan han vill vinna och därför gör han någonting, vidtar åtgärder. Och så är det med oss också. Vad ska vi göra nu i den här tiden för att verkligen göra det bästa utav den tid som är kvar? Så att vi går i mål som segervinnare. Vi ska höra vad anden säger att vi ska göra så att det händer någonting. Och det finns egentligen inga genvägar till det här livet. Och i Ordspråksboken 23 och vers 23 så står det: skaffa dig sanning. Och i en annan översättning så står det: köp sanning och sälj den inte. Skaffa dig vishet, fostran och insikt. Och även i det 17:e kapitlet så står det om att vi ska köpa vishet. I den 19:e versen så står det där: vad hjälper pengar i dårens hand? Kan han köpa vishet när han saknar vett? Men vi kan köpa vishet. Hur då? Genom att söka Herren. Vishetens begynnelse, det är att söka Herren. Och när vi söker Herren, då låter han sig finnas. När den som är vis får höra: ät och drick, annars blir vägen dig för lång, så är det inte bara en teori, en vacker tanke. Ja, det kan vara bra att äta och dricka. Utan då äter han och då dricker han. Och det är det som ger oss den kraft vi behöver för att kunna fullborda vandringen. Och vi har, säger den här liknelsen också, tycker jag, var och en ett personligt ansvar. Vi har var och en ansvar för vår egen lampa. Ibland så känns det som att en del är mer intresserad utav de andras lampor, huruvida de brinner eller inte. Och ibland så säger människor: det måste ske någonting i församlingen. Och så tänker man inte på att församlingen, ja, det är ju jag. Ja. Det viktigaste, det är att det sker någonting i mitt liv. Och lyser min lampa, ja, då kan ju min lampa kanske smitta av sig till att också de andras lampor lyser. Vi kan inte heller leva på att de andra lyser, utan vi måste se till att vår egen lampa lyser. Och när Bibeln talar om de här lamporna, så har vi ofta sett bilder utav de här jungfrurna, eller hur? Små såna här lampor som man håller i handen, som lyser lite grann som ett stearinljus ungefär. Men det grekiska ordet här för lampa, det är ordet lampara, som mera betyder fackla. Så det var inte en liten ynklig liten lampa med ett svagt sken som knappt syntes som de hade, utan det var facklor. Och jag tror att det är det som Bibeln talar om när det står att vi ska vara världens ljus. Då innebär det inte att vi ska liksom smyga omkring som rädda stackare med ett litet ljus som knappt någon ser och lägger märke till. Utan då ska vi vara facklor för Jesus som syns och märks och gör skillnad, som lyser upp och som lyser på Jesus, så att människor får uppleva och se honom. Halleluja. De ovisa, de väntade på samma sätt som de visa. Men frågan är, hur stor plats hade Jesus i deras liv? Hur stor plats har Jesus i mitt liv? Är Jesus mitt allt? Det finns en sång som jag älskar, och den går ungefär så här: lever du livet i Kristus, min vän? Brinner din lampa klart? Fråga var dag, lever jag livet som Kristus befallt? Och jag tror att vi allesammans hela tiden behöver titta oss i ordets spegel. Se efter. Är det någon fläck på bröllopsdräkten? Är det någonting som behöver korrigeras i mitt liv? Finns det någonting jag behöver ändra på? Ja, vi har inte nått fram till fullkomligheten än, utan hela tiden så vill Jesus hjälpa oss att bevara oss rena. Och som det står i Predikarbokens 9:e kapitel, jag tror att det är 8:e versen. Låt olja aldrig fattas på ditt huvud och låt din dräkt alltid vara vit. Vilken uppmaning att se till att vi hela tiden är vakna, beredda och lever på ett sådant sätt så att vi får möta brudgummen. Den stora poängen här, det är som sagt var att hålla sig vaken. Och själva ordet för vaken, det är ordet Gregorio på grekiska. Som inte bara handlar om att vi ska vara vakna för tidens tecken, som ju faktiskt är väldigt viktigt att vi också ser vad är det som händer runt omkring oss. Vad är det för tid vi lever i nu? Och som det står om männen från Issaskars stam som förstod att tyda tidens tecken och som förstod vad som behövdes göras. Men det här ordet för vaken, det handlar i första hand om att vara vaken för det egna livet. Vara vaken för hur jag lever. Vara vaken på att jag verkligen är med på vägen. Att jag inte låter mig distraheras utav någonting i den här världen. Och det är detta som Lukas talar om också i det 21 kapitlet och i den 34 versen där det står så här: men akta er för att tynga era hjärtan med festande, rus och livets bekymmer så att den dagen plötsligt drabbar er som en snara. För den ska drabba alla som bor över hela jorden. Var ständigt vakna och be om kraft att kunna undfly allt som ska ske och kunna bestå inför människosonen. Och det är ju lite intressant här att livets bekymmer, oro för livets bekymmer nämns i samma mening som rus. Att berusa sig, att vara onykter. Det tycker vi att, ja, där går gränsen i alla fall. Men att bekymra sig över allt i den här världen och låta oss upptas av livets bekymmer, det är någonting som på samma sätt också kan få oss att mista fokus på det som är viktigt nu. Att leva för Jesus så att vi får vara med. Vi ska också vara vakna över att elden hela tiden brinner. Det var ju det som både som prästen i Gamla testamentet hade som en av sina främsta uppgifter. Att hela tiden fylla på med ny olja så att lampan i templet inte slocknade. Och sen skulle också veken klippas så att lampan inte sotade. Och jag tror att den här veken, det är en bild på köttet som hela tiden måste hållas efter och klippas så att det inte tar över. Vi är ju döda med Kristus naturligtvis, men det innebär ju inte att vi inte har någon kamp med köttet längre, utan det måste hela tiden korsfästas. Varje dag så behöver vi korsfästas med Kristus. Se till att det inte blir rök och sot i templet, utan vi håller efter och vi fyller på med ny olja så att lampan brinner klar. Det var också oljan som avskilde både prästen och kungen för sin tjänst. Och det är oljan som avskiljer oss för vårt uppdrag som konungar och präster i det nya förbundet. Och vi ska vara vakna så att vi har den kraft vi behöver. I Jobs bok, det 18 kapitlet och den 5 versen, så står det: sannerligen, den gudlöses ljus ska slockna och lågan i hans eld sluta att lysa. Ljuset i hans tält ska bli mörkt och lampan slockna för honom. Och det talar om att vi hela tiden måste vandra i ande. Att inte ta saker och ting för givet. Ja, nu är jag frälst. Det blev jag för 30, 40, 50 år sedan. Och så får det väl rulla på. Och så hoppas jag på det bästa. Utan vi ska hela tiden se efter. Har jag livet i Gud? Psalm 139 och 23, där säger David någonting som jag tror gäller för oss allesammans. Han säger så här till Herren: utransaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Prova mig och känn mina tankar. Visa mig, Gud, är det någonting som behöver korrigeras? Är det någonting som behöver rättas till? Och oljan, den talar också om överflöd. Det här hebreiska eller grekiska ordet för olja, det är ordet shemen, som också betyder överflöd, rikedom, någonting näringsrikt. Och i Ordspråksboken 21 och 20 så står det: den vise har dyrbara skatter och salvor i sin boning, lager av läckerheter och olivolja. Det handlar om andligt välstånd. Ett överflödande andligt liv där vi inte bara har det vi själva behöver för att nätt och jämnt ta oss innanför pärlaporten. Utan vi har överflöd så att vi också har någonting att förmedla till andra. De visa, de planerade för framtiden. De ovisa, de levde bara för stunden. De flesta utav oss, när vi vaknar på morgonen och ska gå till jobbet eller vi ska utföra dagens planering, så tittar vi på telefonen. Hur mycket batteri är det på telefonen? Och är det för lite batteri, då laddar vi. Och en del, de är så noga så de tar med sig extra batteri. De tar med sig en powerbank också. Så att skulle det bli så på dagen, fram på eftermiddagen, att det börjar lysa rött, då sätter man i powerbanken. Och Gud, han har gett oss en powerbank igenom den helige ande som gör att vi kan få, höll jag på att säga, snabbladdning. Vi behöver av och till laddas upp. Till och med Jesus behövde ju laddas upp. Han gick avsides och tog tid med sin far i bön för att laddas, för att ha någonting att ge. Och du och jag, vi behöver laddas igenom att läsa Guds ord. Inte bara äta en gång på dagen så här, utan vi kan gå och tugga på Guds ord hela dagen faktiskt. Vi kan gå och smutta på det nya vinet hela dagen. Och fyllas och laddas upp hela tiden så att det aldrig lyser rött på det andliga batteriet. När jag var nyfrälst så fick jag ett jobb på ett företag som hette Kentruck som gjorde handtruckar. Då fick jag ju uppgift att stå vid en stans och stansa ut det här utrymmet där hjulet skulle vara på den här, vad kallas det för, medeln eller ja, gaffeln. Ja, och det här hade jag akkord på. Så att ju fler stansar jag kunde göra, ju mer känner jag. Och det var bara det att för att det här skulle fungera så hade jag en oljekanna. Och de sa till mig väldigt noga att du måste fylla på i stansen med olja. Annars skär den. Men dum som jag var så tänkte jag att det går en till. En till. Och så tittade jag på klockan hur mycket jag skulle tjäna. Och så blev det en för mycket. Så att hela stansen skar ihop. Och det blev katastrof. Man måste plocka isär alltihopa för att få loss den här stansen. Och så kan det vara i våra liv också. Vi tänker, det går lite till. Det går lite till. Jag behöver inte ta tid nu. Det kan jag göra imorgon. Det gör jag på onsdag. Men det är så viktigt att vi inte skär ihop utan att det hela tiden flyter på med olja. Ny olja flyter ifrån himlen hela tiden. Och det handlar bara om att ställa sig under det här oljeflödet. Sätta fram våra tomma kärl och säga, här är jag, Herre, fyll mig nu. Mätta mig. Smörj mig med olja. Jag behöver den heliga ande. Utan den heliga ande så klarar jag mig inte en dag. Jag behöver det, Jesus. Det är det flödet vi behöver leva i. Halleluja. Och i Jesaja 44:12 så står det om smeden som bearbetar smidet i glödet med kraftig arm. Och då står det, blir han hungrig så förlorar han sin kraft. Dricker han inte vatten blir han matt. Så vänta inte med att dricka till dess att du är törstig. Och måste liksom ropa efter vatten. Utan drick innan törsten kommer. Ät innan du är hungrig. Se till att vara mätt hela tiden med Guds ord. Så att du har den kraft du behöver. När Elias skulle börja sin vandring emot Horeb så väcktes han av ängeln som hade bakat bröd. Och så fick han höra, tag och ät, annars blir vägen dig för lång. Och så fick han dricka ur vattnet. Och dricker vi och äter vi inte, då kommer vägen att bli för lång. Så ta för vana att ta en stund med Herren varje dag och läs Guds ord, mättas av Guds ord. Ta en stund inför Herren i bön varje dag. Och sen kan du gå bedjande resten av dagen också. Så att du inte går tom, så att säga. Det handlar också om att utveckla, tror jag, den hållas i trim. Tränar man inte en muskel så förtvinar den. Och gör vi inte det Gud har bett oss att göra så kommer vi att förtvina. Bibeln talar i första Timoteus brevet 6:19 där Paulus uppmanar Timoteus att säga till församlingen. Han säger så här, uppmana dem att göra gott. Och vara rika på goda gärningar. Att vara generösa och dela med sig. Och han säger till Timoteus själv att han ska vara ett föredöme i goda gärningar. Och så står det i Matteus 5:16. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er far som är i himlen. Och i Titus brev 2:14, han har offrat sig själv för att friköpa oss ifrån laglösheten och rena åt sig ett eget folk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Och Paulus säger att vi ska uppföra oss väl ibland hedningarna så att de ser. Vad då för någonting? Jo, våra goda gärningar. Så att den dagen Herren söker dem så ska de komma ihåg vem de ska vända sig till. Och det är som att Bibeln tar upp det här med goda gärningar egentligen hela tiden. Församlingen i Sardes, de hade också gärningar, men de fick höra att Gud hade inte funnit deras gärningar fullkomliga. Det kanske hade gått slentrian i det kristna livet i Sardes. Så det är så lätt att det gör det. Det liksom rullar på den ena dagen efter den andra och vi har fullt upp med att tänka på att överleva och betala räkningar och sköta oss. Så att det blir en vana med det kristna livet. Men Bibeln varnar oss för det. Det står, vakna upp du som sover så ska Kristus lysa fram för dig. När det står här att alla jungfrurna blev sömniga och somnade, så gäller det ju oss alla. Vi kan alla bli sömniga och somna. Och därför så behöver vi vakna upp. Vakna upp och be. Ni vet inte vilken stund er Herre kommer. Och i Romarbrevet 13:11. Vakna upp ur sömnen. Frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro. Och var det nära då så är det väl ännu närmare nu. Vi behöver vara vakna. Halleluja, så att Herren inte kommer som en tjuv, utan att vi gör det Herren har bett oss att göra. Salig, står det, är den tjänare vars Herre finner honom göra det han har bett honom om när han kommer. Och det finns väl ingenting som är mer motiverande att faktiskt göra och leva för Jesus än det faktum att vara medveten om att Jesus kommer snart. Det bör påverka varje område i våra liv. Det bör påverka varje beslut vi fattar. Jesus vill att vi ska stå med upplyftade huvuden. Att vi ska vänta på honom varje stund, varje minut. Och vad man än har för teologisk uppfattning om när Jesus kommer eskatologiskt, så är det så oerhört viktigt att vara vaken idag, att vänta honom idag, att stå med vita kläder idag. Herren ska hjälpa oss att vi får vara ibland de här visa och förståndiga, så att vi vidtar de åtgärder som behövs, så att vi inte blir efter på vägen. I Jesu namn. Amen.